بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Under den här sommaren ska man be Nilay Ta'ala att fortsätta och fullborda en serie som jag tidigare påbörjade för 2 år sedan. Där jag pratade om förklaringen av Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn. Av en bok som heter Fiqh al-Asma al-Husna. Alltså en förståelse av Allahs vackraste namn som är skriven av Sheikh Abdurrazzaq al-Badr. Sheikh Abdurrazzaq al-Badr som är en av Masheikh som bor i Medina. När jag började den här serien för 2 år sedan så gick jag igenom introduktionslektioner som handlade om hur man ska tro på Allahs namn och attribut. Som i sig är viktigt att man studerar för att man ska kunna förstå och inte få en felaktig, att man inte tror felaktiga saker gällande trosläran om de här namnen och attributen. Jag kommer inte kunna gå igenom alla de här principerna igen, utan den som vill lyssna på de här principerna kan gå tillbaka till de första lektionerna som finns på hemsidan islam.nu. Men jag tänkte nämna 3 huvudprinciper som är väldigt viktiga att känna till gällande tron på Allah Azza wa Jalls namn och attribut, som Sheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, en av de stora lärda som dog för ungefär 40 år sedan, nämnde 3 huvudprinciper som man räddar eller man korrigerar sin tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Den första är att man ska bekräfta allting som har kommit i Koranen och sunnan av Allah Azza wa Jalls namn och attribut. Om någonting har nämnts i Koranen så tror vi på det. Att Allah Azza wa Jalla har nämnt ett namn om sig själv eller beskrivit sig själv med ett attribut eller en egenskap. Eller om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har nämnt ett namn eller egenskap om Allah, så tror vi på det här. Varför har vi gjort vår huvudkälla i tron på Allah subhanahu wa ta'ala till Koranen och sunnan? Varför har vi gjort det som vår huvudkälla? Det är för att man ska prata om Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan inte komma fram med sitt eget intellekt till att veta vilka namn Allah har. Och man kan inte veta specifikt vilka egenskaper han har. Man kan veta generellt att Allah subhanahu wa ta'ala, genom att man reflekterar över skapelsen, så kan man förstå att skapelsen har en skapare. Och att den här skaparen måste ha haft mycket kunskap för att allting är så perfekt. Och att han måste ha en vilja och så vidare. Vissa egenskaper kan man förstå genom att man reflekterar över skapelsen. Men specifikt alla egenskaper Allah subhanahu wa ta'ala har, det kan man inte veta. Förutom genom att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om det för oss. Eller att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berättar om det för oss. Anledningen till det här är att man kan bara veta om hur någonting är genom 1 av 3 saker. Om någon säger någonting, vet du vad den här och den här saken är? Någon sak. Antingen så känner man till det genom att man har sett det själv. Eller att man har sett någonting liknande. Eller att någon beskriver det. Okej? Antingen, om någon skulle säga att det existerar någon speciell sak. Så bara, jo men jag har sett den. Då vet du vad det är för någonting. Då kan du relatera till vad det är för någonting. Eller att du har sett någonting liknande. Jo men den här saken liknar den. Då kan intellektet koppla och säga, okej, nu förstår jag vad du menar. Eller att man beskriver det. Man säger att den här är si och den här är så. Den har de här egenskaperna och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala, vi i den här dunjan har inte sett Allah. Och det finns ingenting som liknar honom. Laysa kamithlihi shay. Ingenting som liknar Allah. Så enda sättet vi kan få reda på om Allahs namn och hans egenskaper är genom att de beskrivningar som har kommit. Och ingen kan beskriva Allah subhanahu wa ta'ala förutom Allah subhanahu wa ta'ala själv eller hans sändebud. Så enda vägen till, för oss att kunna få ett specifikt sätt och detaljerat sätt veta om vilka namn Allah har och vilka attribut han har är genom vad? Genom Koranen och sunnan. Så våran huvudkälla som vi baserar våran tro på Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper är Koranen och sunnan. Det är den första principen som vi ska hålla oss fast vid. Andra principen är att när vi studerar de här namnen och attributen, så är det ingen av dem som liknar skapelsen. Allah subhanahu wa ta'ala liknar inte skapelsen. Så när Allah azza wa jalla beskriver sig själv med olika egenskaper, så förstår vi innebörden av det namnet. När Allah azza wa jalla säger att han har vissa egenskaper, så förstår vi innebörden utav betydelsen. Men det här liknar inte i sin tur skapelsen. Till exempel, om vi ska ta att Allah azza wa jalla har beskrivit sig med att han har kunskap. Vi förstår betydelsen av kunskap. Kunskap är inte samma sak som okunskap. Kunskap är inte samma sak som syn eller hörsel, utan kunskap, betydelsen av kunskap förstår vi. Men Allah subhanahu wa ta'alas kunskap skiljer sig helt och hållet från människans kunskap. För människan känner till någonting efter att han inte kände till det tidigare. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah azza wa jalla lät oss komma ut från våra mammors maga och vi känner inte till någonting. Så varje sak vi känner till idag är någonting som vi tidigare inte kände till. Och många av de sakerna vi känner till idag är saker och ting vi senare kommer att glömma. Allah subhanahu wa ta'ala har alltid vetat och kommer alltid att veta allting. Och Allah subhanahu wa ta'alas kunskap är allomfattande. Medan vår kunskap är väldigt, 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 väldigt begränsad. Man känner till extremt lite utav hur saker och ting är. Så ens kunskap är begränsad. Man känner inte till först. Ofta, och de flesta sakerna som man faktiskt får veta. Det vill säga de flesta sakerna som man är med om bara på en dag, är saker och ting man senare glömmer. Och det är också en nämna i sig att man inte ska komma ihåg varenda grej man ser och varenda person man såg på stan eller varenda sak man ser runt omkring. Det är en nämna från Allah azza wa jalla. Allah azza wa jallas kunskap har alltid existerat och Allah azza wa jallas kunskap kommer alltid att existera och den är allomfattande. Så även om vi förstår huvudinbörden av ordet kunskap, så går det inte att jämföra Allah subhanahu wa ta'alas kunskap med människors kunskap. Tredje principen man ska ha som för att man ska kunna ha en korrekt troslära om Allah azza wa jallas namn och attribut, är att man ska ta bort från sitt hjärta viljan att veta hur. Viljan att veta hur. Som Sheikh Mohammed Amin al-Shanqiti uttrycker, qat'at-tama, att du ska bryta av sökandet efter att veta hur Allah subhanahu wa ta'alas egenskaper är. Det är många personer som vars kanske hjärtan söker efter den här saken, men det är någonting som vi inte kommer kunna ha kunskap om, för att våran kunskapsnivå är väldigt, väldigt begränsad. Och att känna till saker och ting om hur Allah azza wa jallas namn och attribut är någonting som våran kunskapsnivå är begränsad till och någonting som vi inte kommer kunna att förstå. För att ta ett exempel, så är det två stycken exempel som Selef har gett för det här, tidigare lärare från Selef, har nämnt olika händelser som har skett för att förklara just den här principen. En utav dem var att en person från Selef sa till en annan person när han började fråga om de här sakerna, så ställde vi horisonten och titta. Hur långt sträcker sig din blick? Hur långt sträcker människans blick om man ställer sig längs vid horisonten? 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Och han bara, och efter det, vad är det du ser efter det? Så det tar slut, min syn tar slut. Samma sak med människans hörsel. Det vi hör är det som sker inne i det här rummet. Vi hör inte vad som sker, ens vad som är lägenheten mitt emot. Eller vad som sker borta i centrum nu, eller liknande. Våra sinnen har begränsningar. Och vårt intellekt har även begränsningar, som han sa. På samma sätt som ens sinnen har begränsningar, så har även ens intellekt begränsningar. Och man ska inte gå förbi och gå överträda ens intellekts begränsningar, för det kommer leda till villfarelse. Och en annan historia som har skett en utav Selef är att en person började fråga just om det här, hur Allahs egenskaper är, hur det är och så vidare. Då sa han, låt oss istället prata om ett annat ämne så vi ser om du kan svara på hur det är. Låt oss prata om änglar. Allah azza wa jalla har beskrivit änglarna att det är de som har bland de som har 2 vingar, 3 vingar och 4 vingar. Kan du berätta för mig hur en varelse ser ut som har 3 vingar? Var är den tredje vingen någonstans? Så blev han lite eftertänksam och sa jag vet inte faktiskt. Han sa okej, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att Jibril har 600 vingar. Hur ser någonting ut som har 600 vingar? Han sa, jag vet inte. Sa han, okej, om du inte ens kan känna till någonting som är en annan skapelse, hur den ser ut, så hur ska du kunna då gå in på hur Allah subhanahu wa ta'alas egenskaper är? Och det är utan tvekan någon mycket större skillnad mellan skaparen och skapelsen än vad det är mellan två stycken utav skapelsen själva. Så utan tvekan så är det här två stycken historier eller berättelser som man kan tänka över för att just bli av med den här känslan att man ska försöka eftersträva att veta hur Allah subhanahu wa ta'alas egenskaper är. Daib, jag har tagit upp det här förut också, men jag vill ta upp det igen. Att som ni märker nu så kommer vi gå igenom den här boken, fortsätta att gå igenom den här boken som handlar om Allah och dess namn och egenskaper. Och om ni går på lektioner hos Ahl Sunna, var ni än går på dem i världen över, så kommer ni se att de alltid lägger vikt för det här ämnet om tawhid. Att ämnet om tron på Allah subhanahu wa ta'ala och hur man ska dyrka honom, tron på hans namn och tron på hans egenskap och tron på hans handlingar och så vidare. Det här är någonting som ständigt upprepas i Ahl Sunnah wal Jama'ahs för föreläsningar, lektioner, deras böcker och det de ständigt talar om. Många personer invänder och tycker att det här är överdrift, att man ska prata så mycket om troslära hela tiden, tala så mycket om Allah subhanahu wa ta'ala hela tiden. Och det här är någonting som är väldigt farligt. Att människor ser ner på studiet av kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Och ser ner på det och tycker istället att det är så mycket andra vetenskaper som är så mycket viktiga att man ska studera. Utan tvekan, det finns andra viktiga saker man ska studera. Vare sig det är religiös kunskap, annan religiös kunskap eller annan dunjakunskap, världslig kunskap. Det tvekar, det finns andra viktiga saker. Men det viktigaste är studiet om Allah subhanahu wa ta'ala. För att det är den första punkten jag tänker ta upp. Att varje saks nobelhet och ädelhet som man studerar går tillbaka till vad det är man studerar om. Om en person studerar om sihr, studerar om svart magi till exempel. Är det här ett nobelt syfte, någonting nobelt man studerar om? Man studerar om hur man ska kunna använda sig av shayatin för att skada andra människor eller liknande. Det här är någonting som inte alls är nobelt eller ädelt. Vilket tyder på att kunskapen i sig är väldigt dålig och inte alls ädel. Men när man studerar om Allah subhanahu wa ta'ala så studerar man om det mest ädla och nobla man någonsin kan studera om. Vilket tyder på att kunskapen i sig är ädel och nobel. För att det man studerar om är Allah subhanahu wa ta'ala som är våran skapare. Och det är en av de punkterna som utan tvekan tyder på hur viktigt det är att man studerar den här kunskapen. En annan punkt som tyder på hur viktigt det är att studera just om Allahs och dess namn och egenskaper och förståelsen av dem. Är det jag har nämnt gång på gång under lektioner att Allah subhanahu wa ta'ala skapade den här skapelsen för att de ska ha kunskap och lära känna Allah subhanahu wa ta'ala som han har sagt. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lit'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Att Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat sju himlar och lika många jordar och beordringen strömmar ständigt igenom dem. Det vill säga Allah subhanahu wa ta'alas beordring strömmar ständigt igenom dem för att ni ska veta. Det vill säga att Allah har skapat himlarna och jorden för att ni ska ha veta att Allah har makt över allt. Och att Allah har omfattat allting med sin kunskap. Och de här två sakerna är vad? Två av Allahs egenskaper. Så Allah subhanahu wa ta'ala berättar att han har skapat den här skapelsen. För att vi ska ha kunskap om honom. En av syftena med att Allah har skapat mänskligheten. Eller skapat himlen och jorden. Är att vi ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Så hur kan man då se ner på den här kunskapen? Hur kan man då se ner att man ska studera om Allah Azza wa Jal när det är ett av syftena till att skapelsen ens överhuvudtaget existerar. Och tredje punkten är, varför det är så viktigt att vi studerar det här, är att andra anledningen till att vi existerar på den här jorden är att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal har sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har ändå skapat jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Hur ska vi kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala om vi inte vet vem han är? om vi inte vet om hans namn och hans egenskaper. Ju mer vi har kunskap om Allah Azza wa Jalla, om hans namn, om hans egenskaper, om hans handlingar, så kommer det leda till att vi blir mer och mer underkastade till Allah och kommer dyrka Allah subhanahu wa ta'ala mer. Ju mer kunskap man har om Allah, desto mer dyrkar man honom. Och grunden till dyrkan av Allah är kunskap om honom. Därför har vissa av de lärda sagt om det här, illa liya'budun, illa liya'rifun. Alltså, grunden till att ni ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala är att ni har kunskap om Allah. Och därför har Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämnt för vissa av de lärda att de brukade säga att Allah subhanahu wa ta'ala kallade först tjänarna till att de ska ha kunskap om Allah, och baserat på deras kunskap så dyrkar de Allah subhanahu wa ta'ala. Så kunskapen om Allah är första steget till våran dyrkan utav Allah subhanahu wa ta'ala, och det är som sagt syftet med varför vi finns här. Så de två syftena utan tvekan stämmer överens, eller tyder på hur viktigt det är att vi ska studera den här kunskapen. Då är en annan sak som tyder på hur viktigt det är att studera om Allah Azza wa Jalla vackra namn, vackraste namn, är att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismen men ahsaha dakhala al-janna, att Allah subhanahu wa ta'ala har 99 namn, och den som gör ahsaha, som vi ska förklara nu, kommer att komma in till paradiset. Det vill säga att den som memorerar de här namnen, 99 utav Allah subhanahu wa ta'alas namn, förstår dess betydelse och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med dessa namn, kommer att komma in till paradiset. Så Allah subhanahu wa ta'ala har mer än 99 namn. Allah azza wa jalla har så många namn som endast han känner till. Men bland dessa namn så är det 99 namn som bland annat har nämnts i Koranen och Sunnan. Genom att vi memorerar dem, förstår dess betydelse, och det är det vi syftar med de här lektionerna, att man ska förstå dess betydelse, och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med dem, med våra hjärtan, med våra tungor och med våra handlingar. Och genom våran dua, att vi använder dem när vi gör våran dua. Genom att vi gör det här så kommer man att komma var? Till paradiset. Och det här är ju i sin tur syftet med varför det vi strävar efter dagligen. Så syftet med de här lektionerna är att vi ska lära oss vilka de här namnen är. Och få mer förståelse och djupare förståelse och mer reflektering över de här namnen. Och sen att vi ska försöka dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med de här namnen. Och därför ska jag för så gott som möjligt, under tiden jag går igenom det här, ta dels från Sheikh Abdurrazaqs bok och även andra böcker som har handlat om Allah Azzurras namn och attribut. Och försöka nämna hur vi ska kunna implementera tron på det här namnet i våra liv. Hur det här ska påverka oss. Det här är någonting som är väldigt viktigt. Så att vi ska kunna ändra våra liv och leva våra liv i enlighet med tron på de här namnen. Och det har utan tvekan en väldigt stor effekt på oss att kunna förstå betydelsen av de här namnen. Sista punkten som tyder på hur viktigt det är att man studerar den här kunskapen och att man lär sig om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut, är att det här är någonting som ger oss styrka i det här livet att göra det som gynnar oss och hålla oss borta från det som är skadligt för oss. För när man verkligen har förståelse om Allah azza wa jalla namn, att Allah vet vad vi sysslar med just nu, att Allah azza wa jalla ser vad vi gör just nu, att Allah subhanahu wa ta'ala hör vad vi säger, och Allah subhanahu wa ta'ala ser den personen som kanske sitter och är trött på lektionen och så vidare och inte orkar lyssna, och Allah azza wa jalla, när man tänker på att Allah azza wa jalla har den här allomfattande kunskapen om oss och ser vad vi gör, så leder det utan tvekan till att vi kämpar mer i vårt liv och blir mer fokuserade i vårt liv och strävar mer i vårt liv efter det som gynnar oss. Och det är det här som ska vara den huvudsakliga motorn, skulle man kunna säga, för oss i vårt liv, att sträva efter det som är gott. Och varje gång man vill göra goda handlingar, så är det här egentligen som ska försöka driva oss framåt att göra de här handlingarna. Så det här tyder utan tvekan på hur viktigt det är att vi studerar om Allah subhanahu wa ta'alas namn och om hans attribut. Det här var bara en liten kort introduktion gällande vikten av att studera om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut. Och eftersom vi har tagit den här introduktionen så kommer vi bara studera om två stycken av Allah subhanahu wa ta'alas namn den här lektionen. Och de kommande lektionerna så kommer vi studera om fler namn. Och det kommer totalt bli med den här lektionen 9 lektioner som vi kommer gå igenom under den här sommaren. Så vi hinner gå klart gå igenom klart den här boken utav Sheikh Abdulrazak al-Badr, så förklarar Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn al-Asma al-Husna. Första namnet jag ska prata om idag är namnet Al-Ghani. Al-Ghani. Det här namnet brukar översättas till svenska som den rike. Den rike. Det är lite problematiskt med den här översättningen. Eftersom om man tittar igenom förklaringen utav Selef, hur de har förklarat det här namnet, så ser man att de inte riktigt förklarar det på det här sättet. Utan de ofta förklarar det med att Allah är den oberoende. Den oberoende som inte är i behov av sin skapelse, och hela skapelsen är i behov av honom. Anledningen att folk gör den här felaktiga översättningen och skriver den rike istället är för att ordet ghani på arabiska betyder att man är rik. Om man säger om en person, hada rajulun ghani, den här personen är ghani, så menar man att han är rik. Men det kan också betyda oberoende, och det är det som passar mer överens om man tittar på de definitioner och de förklaringar som Selef har gjort till det här namnet. Så betydelsen av det här namnet är att Allah subhanahu wa ta'ala inte på något sätt är i behov av sin skapelse, men hela skapelsen är i behov av honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah subhanahu wa ta'ala är oberoende, är en del av hans perfekta essens. För Allah subhanahu wa ta'alas essens är perfekt, och hans egenskaper är perfekta, och hans namn är perfekta. Och av den anledningen så är han inte i behov av någon. Han är inte på något sätt i behov av sin skapelse. Det här namnet har nämnts 18 gånger i Koranen. Om man tittar på de verserna, om man reflekterar över de verserna där det här namnet har nämnts, så klargörs det för oss betydelsen av det här namnet mer. För det nämns i olika kontexter. Och när ett namn utav Allah subhanahu wa ta'alas namn nämns i slutet av en vers, så förstår man mer om vad versen betyder. Och man förstår mer av versens kontext, vad namnet betyder och dess innebörd. Så om vi tittar på de olika, vi ska ta några av de här verserna som namnet Al-Ghani har nämnts i, så tydliggör det för oss ännu mer betydelsen av det här namnet. Så det är från olika synvinklar så kan vi förstå att Allah subhanahu wa ta'ala är oberoende av sin skapelse. Bland de sakerna som tyder på Allah azza wa jalla att han är oberoende från sin skapelse och inte är i behov av dem, är att Allah azza wa jalla inte gynnas utav människornas lydnad och inte skadas av deras olydnad. Allah har beordrat oss att vi ska dyrka honom. Allah kommer inte dra nytta utav våran dyrkan och kommer inte dra skada om inte vi gör det. Vilka är det som drar nytta utav att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala? Och vilka är det som gynnas utav det? Det är vi själva som gynnas av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att den som vill nå den eviga lyckan ska hålla sig fast vid att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. För riktig och sann lycka i det här livet och i det nästa livet ligger i att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och underkastar sig till honom. Så Allah är inte behov av våran dyrkan. Och Allah subhanahu wa ta'ala drar inte skada av våran olydnad som vi gör. Det är vi själva som drar nytta av våran dyrkan och drar skada om vi inte dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla säger: "Man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Den som är tacksam så är han bara tacksam för sig själv. Den som är otrogen så vet att min herre, det vill säga att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att min herre är vad? Ghani, oberoende, karim, givmild, generös och perfekt i sina attribut. Så Allah subhanahu wa ta'ala, även om han skulle vara otrogen, så är inte det här någonting som skadar honom. Utan det är den personen själv som drar skada. Och det är vissa personer som brukar snacka om det här som är ateister eller har tvivel om ateism eller liknande. Att de säger, vem är Allah att han skapar hela skapelsen i behov utav att vi ska dyrka honom? Den personen har totalt missförstått betydelsen av namnet Al-Ghani. Och bara om vi förstår det här namnet så kan man besvara det här och säga nej, Allah alltså, det är inte behovet av våran dyrkan. Det är vi som är behovet av Allah. Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt: In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyun hamid. Om ni är otrogna, om ni är otrogna, alla ni och alla de som är på jorden, så är Allah subhanahu wa ta'ala sannoliken den oberoende, den lovprisvärde. Så om alla människor på hela jorden skulle vara otrogna, så är Allah subhanahu wa ta'ala oberoende och inte behov utav våran dyrkan. Och en väldigt vacker hadith Qudsi. Hadith Qudsi, det är en hadith som profeten sallallahu alaihi wa sallam berättar att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, men det är inte en del utav Koranen. En hadith Qudsi, så finns det sahih muslim, så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam att Allah har sagt: Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Att Allah subhanahu wa ta'ala säger: Mina tjänare, om den första av er och den sista av er, människorna bland er och jinnerna bland er, skulle ha det mest gudsfruktiga utav alla hjärtan som går att ha, så skulle inte det här öka i mitt rike någonting, eller i Allah subhanahu wa ta'ala skapelse, eller det han äger någonting. Om den första av er och den sista av er och jinnerna bland er och människorna bland er skulle ha det värsta utav alla hjärtan man någonsin kan ha, så skulle inte det här ta bort någonting från Allah subhanahu wa ta'alas rike eller det han äger någonting. Allah subhanahu wa ta'ala är al-ghani, den oberoende och inte behovet av våran dyrkan. Bland de sakerna som också tyder på att Allah subhanahu wa ta'ala är oberoende, som det har kommit i Koranen som förklarar det här namnet, är att Allah subhanahu wa ta'ala inte drar nytta utav att vi ger välgörenhet eller att vi är snåla. Den som ger välgörenhet drar nytta utav det själv. Allah subhanahu wa ta'ala belönar honom i det här livet, är att han ger välsignelse till hans pengar, och i det nästa livet är att man får en mångdubblad belöning. Och den som är snål drar bara skada utav det själv. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Den som snålar, så snålar han bara för sig själv. Allah subhanahu wa ta'ala är den oberoende, och det är ni som är de fattiga eller de behövande. Människorna är fattiga och i behov av Allah subhanahu wa ta'ala, och Allah är den som är oberoende och inte i behov av oss. Så den som snålar, snålar bara för sig själv. Den som ger av det som Allah subhanahu wa ta'ala gett honom, det är han som är segraren, och den som har gått ut med det som är gott för honom och har dragit nytta på riktigt. Bland de sakerna som också tyder på Allah subhanahu wa ta'alas oberoendehet av sin skapelse är att han inte, att han är fri från de sakerna som vissa utav hans skapelse tillskriver honom, som tyder på ett visst behov. Till exempel att de kristna tillskriver till Allah subhanahu wa ta'ala att han har ett barn. Och en person som har ett barn skaffar sig ett barn på grund utav behov. Grunden är att man gör det utav att det finns ett behov, att man känner att man själv vill ha ett barn eller liknande. Och Allah subhanahu wa ta'ala inte på något sätt behovet av ett barn. Allah azza wa jalla säger: قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ سُبْحَانَ هُوَ الْغَنِي. De säger att Allah subhanahu wa ta'ala har tagit ett barn. Subhana, Allah subhanahu wa ta'ala är fri från det här. Högt upp ovanför det här. Han är den oberoende. Allah subhanahu wa ta'ala är inte behovet av ett barn. Och det här är någonting som de kristna har tillskrivit honom, att Jesus alaihi salam, må frid vara över honom, att han är Allahs barn, och det här stämmer inte alls. Bland de sakerna som också tyder på Allah subhanahu wa ta'alas oberoendehet är att allt gott ligger i Allah subhanahu wa ta'alas hand, och att han kan skänka och fortsätta att skänka och ständigt ger oss det vi vill ha. Och trots det så fortsätter vi bara att få och få och få och få hela tiden. I den här hadith som jag tidigare nämnde, som fanns i Sahih Muslim, som är en hadith Qudsi, så säger Allah: Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Fasa'aluni, fa'ataytu kulla insanin mas'alatah. Ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahr. Mina tjänare, om den första av er och den sista av er och människorna bland er och jinnerna bland er skulle ställa sig på en och samma jordplätt, så ber de Allah subhanahu wa ta'ala, var och en ber om sin sak. Var och en ber om det han vill. Och Allah subhanahu wa ta'ala ger var och en utav dem vad de vill ha. Så skulle inte det här minska utav det Allah subhanahu wa ta'ala äger och det han skänker, förutom lika mycket som det minskar när man stoppar ner en nål i havet och ser hur mycket som finns kvar på nålen. Hur mycket är det som finns kvar på nålen? En droppe. Eller två droppar i bästa fall. Det som finns kvar i havet, det är det resterande. Så Allah subhanahu wa ta'ala fortsätter att ge oss och skänka oss gåvor och ge oss utav det goda hela tiden. Och trots det så fortsätter Allah subhanahu wa ta'ala med det här. Och det tyder på att han är oberoende utav oss och vi är i behov utav Allah subhanahu wa ta'ala. När man verkligen har förstått namnet på den här innebörden utav det här namnet, eller Ghani, så förstår man samtidigt vilket otroligt behov vi har av Allah. Vi förstår att Allah inte är i behov av oss. Men vi förstår motsatsen. Att vi är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Och tjänaren är ständigt i ett ständigt behov av Allah. Ibn al-Qayyim har nämnt att människans behov av Allah subhanahu wa ta'ala kan delas upp i två stycken kategorier. Dels det beroende som alla människor är tvungna till. Som alla människor har till Allah. Vare sig man är muslim eller icke-muslim. Väljer att underkasta sig Allah eller inte väljer att underkasta sig Allah. De organen vi har i vår kropp. De fungerar bara för att Allah subhanahu wa ta'ala låter dem fungera. Om Allah vill så kan han låta dem drabbas med en sjukdom. Eller låta dem sluta fungera. Vårt hjärta dunkar utan att vi ens tänker på det. Det dunkar och dunkar och dunkar. Om Allah vill att det ska bli hjärtstopp så blir det hjärtstopp. Och människan dör direkt. Vi är ständigt behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi ska kunna fortsätta andas. Att vårt hjärta ska fortsätta fungera. Att våra lever ska fortsätta fungera. Njurarna ska fortsätta fungera. Allt i vårt liv är vi ständigt i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är ett beroende som man har. Vare sig man är muslim eller icke-muslim. Religiös, icke-religiös. Det här är någonting. Ett behov som existerar hos alla. Som man inte i sig blir belönad av. Sen den andra kategorin. Är ett behov som man själv känner av. Som man själv underkastar sig till Allah subhanahu wa ta'ala med. Det vill säga att man känner av sitt eget behov utav Allah. Och att man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man sätter sin tillit till Allah. För att kunna få det man söker. Och man hoppas på det som är gott från honom. Och man ber Allah subhanahu wa ta'ala att skänka en från det goda. Och man gör isti'ana, man söker hjälp. Och isti'ana, man söker skydd från det som är skadande. Det här är den här känslan och den här grejen som finns i ens hjärta. Det är det här behovet som är bland de mest gynnsamma sakerna som finns hos en människa. Och när man känner av det här behovet, hur svag man själv är och hur oberoende Allah subhanahu wa ta'ala är från en, så känner man verkligen av, det är verkligen den här grejen som är en total underkastelse till Allah. Ibn al-Qayyim säger att man kan komma fram till den här kunskapen och den här känslan som man behöver genom två stycken kunskaper. Dels att man har kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala, om hans namn och hans attribut, och dels att man har kunskap om sig själv. Som det har kommit Sheikh al-Islam i flera av hans böcker, så brukar han nämna en ether som han nämns. Den är inte autentisk, men dess innebörd kan vara korrekt från vissa synvinklar. Det säger att den som känner till sig själv känner till sin herre. Om man känner till hur svag och beroende man ständigt är och vilket behov man ständigt är av att kunna leva vidare och så vidare, och hur underkastad man egentligen är, så vet man verkligen hur Allah subhanahu wa ta'ala, och vilket att man alltid är i behov av Allah, och att all den här godheten, att man kan fortsätta leva och fortsätta existera, att det kommer helt och hållet från Allah. Så när man känner till sin egen svaghet, så känner man till Allah subhanahu wa ta'alas storhet och styrka och makt Så genom att man har kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper, och man har kunskap om sin egen svaghet, så känner man av det här behovet. Och det är någonting som är väldigt viktigt att man reflekterar över. Och det är någonting man kan känna av väldigt mycket när man är sjuk. Man känner subhanallah vad svaga är. Det är bara små, små saker som har hänt i de här mini, pyttesmå cellerna som ligger i ens kropp. Något liten, liten grej som har hänt. Och så helt plötsligt så ligger man på sängen och man är helt slut. Man kan inte göra någonting. Man kan knappt tänka klart och så vidare. En väldigt liten grej som sker. Så förstår man verkligen hur svag man är som människa. Och hur mycket behov man är utav Allah subhanahu wa ta'ala. Så jag säger till mina bröder som är här och de systrar som lyssnar. Att lär känna Allah subhanahu wa ta'ala. Lär er om Allah subhanahu wa ta'alas namn. Lär er om hans attribut. Lär er om er egen svaghet. Lär er om Allah subhanahu wa ta'alas handlingar. Om hur mäktig Allah subhanahu wa ta'ala är. Och vilket stort behov vi ständigt är utav Allah subhanahu wa ta'ala. Och reflektera över när man säger la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla, det vill säga att en situation kan inte förändras från en till en annan situation. Man kan inte bli, om man är sjuk, man kan inte bli frisk. Om man är frisk kan man inte bli sjuk. Förutom genom Allah. Och man kan inte få någon styrka i det man gör. Man kan inte klara av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala så som man ska göra. Man kan inte utföra ens dagliga sysslor förutom genom Allah subhanahu wa ta'ala. Det ger en tillit till Allah. Underkastelse till Allah. Och det ger en tålamod och styrka i ens liv. Så man ska tänka på den här grejen. La hawla wa la quwwata illa billah. Det var då namnet El-Ghani som jag förklarade hur det här ska påverka då våra liv och hur det ska påverka våra tänkande och hur vi ska tänka på hur vi ständigt är i behovet av Allah subhanahu wa ta'ala och hur underkastade vi verkligen är. Vad andra ska ta, det är två namn fast de har liknande betydelse, i princip samma betydelse. Dels Allahs namn El-Ghani och det andra Al-Karim och det andra Al-Akram. Al-Ghani och Al-Akram, båda tyder på Allah Azzawajals egenskap Al-Karam. Sheikh Abdulrazzaq, han nämner en definition av det som är att Al-Karam betyder den som innehar otroligt mycket gott och nytta, och denna godhet är på bästa och möjliga utav alla sätt. Vissa personer översätter namnet Ghani bara som den som är generös. Men namn, eller Karim, menar jag. Vissa översätter Karim som den som är generös bara. Men namnet Karim på arabiska är någonting mer omfattande. Den som har perfekta attribut och perfekta egenskaper. Och bland de sakerna som tyder på Allahs panna och Allahs perfekthet är att han ständigt ger och skänker och är generös och givmild till oss. Skillnaden mellan Al-Karim och Al-Akram är att om man skulle säga att bland de betydelser som då Al-Karim har är att man är givmild och generös och så vidare, så skulle man kunna säga att Al-Karim är den som ständigt är givmild och ständigt ger. Medan Al-Akram betyder den mest givmilda utav alla. Så det har en liknande betydelse, men det är ungefär den skillnaden man skulle kunna nämna. Och de här två namnen är bekräftade i Koranen. Allah har nämnt namnet El-Karim tre gånger. Bland den versen som vi nämnde tidigare. Men shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Den här versen som vi tidigare nämnde. Att den som är tacksam så är han bara tacksam för sig själv. Och den som är otrogen så är Allah, min herre, sannoliken den oberoende. El-Karim, den givmilde, generösa, den som har perfekta attribut och ständigt ger. Och namnet El-Akram är bekräftat i bland de första verserna som sändes ner till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Att Allah azza wa jalla säger, Iqra wa rabbuka El-Akram. Läs och din herre är den mest givmilde och generösa och som ger mest godhet och den mest perfekta utav alla. När Selef, de tidiga lärda, förklarade det här namnet så nämnde de olika definitioner som tyder på att det är ett omfattande namn men att det cirkulerar mycket kring Allah subhanahu wa ta'alas godhet och hans generositet och givmildhet och att han skänker andra det som är gott. Men jag tänkte nämna 6 olika definitioner som tydliggör lite mer hur omfattande det här namnet är. Bland de sakerna är att vissa av Selef sa, han är den som ger mycket. Al-Karim, den som ger mycket. Och det finns ingen som ger mer än Allah subhanahu wa ta'ala. Allting som vi ständigt får är gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa sa, han är den som ständigt gör gott. Allah är den som ständigt gör gott. Och det här stämmer endast in på Allah subhanahu wa ta'ala. För det är ingen som ständigt gör gott förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa utav Salaf sa, han är den som är fri från brister. Vilket tyder på att det här namnet har en mer allomfattande betydelse än bara generositet. Vissa utav dem sa att han är den som ger utan att kräva belöning för det. Allah skänker oss gåvor och kräver inte en belöning för att han ska skänka oss de här gåvorna. Vissa utav dem sa han är den som ger den behövande och den som är icke-behövande. Oftast när vi ger personer så ger vi för att de är i behov utav någonting. Men Allah ger den som är i behov och den som inte är i behov. Utan han ger och överöser oss ständigt med nya gåvor och nya välsignelser. Vissa, och den sista definitionen som jag tänkte ta med, är att han är den som inte överger den som vänder sig till honom. När man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktighet och underkastelse och lever upp till de villkoren man ska ha för att ens dua ska bli accepterad, så vänder inte Allah subhanahu wa ta'ala bort sig från den här duan, utan Allah subhanahu wa ta'ala accepterar ens dua och skänker den av det man vill ha och överöser den med andra välsignelser och godhet som vi oftast inte kunde tänka att det skulle existera. Och ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Att Allah subhanahu wa ta'ala är har gett er utav allting som ni har bett om. Om ni skulle räkna Allah subhanahu wa ta'alas välsignelser så skulle ni aldrig kunna göra det. Hur ska kunskapen om det här namnet påverka oss i våra liv? När vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala är den som ger mycket, den som ständigt gör gott, den som är fri från brister, den som ger utan att kräva belöning för det, den som ger det behövande och icke-behövande, den som inte överger den som vänder sig till honom. Det här är någonting som ska stärka vår kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och stärka vårt hopp av att få det som är gott från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det ska uppmana oss till att göra mer dua till Allah subhanahu wa ta'ala. För att få det som, mer utav det som gynnar oss i det här livet och det kommande. Så genom tron på det här namnet och reflekterandet av det här namnet så leder det oss till mer kärlek till vår Herre. Och mer hopp om det goda från honom. Och att vi gör ännu mer dua till Allah subhanahu wa ta'ala. För vi vet att allting som är gott ligger i hans händer. Och genom att vi vänder oss till honom och frågar honom om det. Så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss utav det vi är i behov av. Och det var en kortfattad förklaring utav det här namnet. Och den här lektionen så har vi som sagt gått igenom några av de huvudprinciperna som man ska tro på. Gällande Allahs Azores namn och attribut. Sen pratar vi om hur viktigt det är att vi studerar den här kunskapen. Och sen pratar vi om namnet El-Ghani. Och sen de två namnen El-Karim och El-Akram. Och det var allt vi hade att säga för den här lektionen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ja, det är så bra.